och välkomna till Mord mot mord, en true crime podcast som görs av mig, Karin Lundré, och av dig,
Anna Sandell.
Jag tänker ju att när vi gör så att folk ska känna igen våra, alltså kunna separera våra röster, tror du att det funkar?
Alltså det tror jag man kan göra. Vi har ju dess för det första typ olika dialekter.
Ja, och jag låter som att jag har rökt 80 paket cig och druckit 2 flaskor whisky varje dag i 40 år.
Jag tycker inte att du har en sån röst.
Vad tycker du då?
Jag tycker du har en helt vanlig röst. Jag tycker inte att du har någon rökig spritröst.
Jag får jobba hårdare på det. Hallå, hur mår du?
Jo men bra, jag är fortfarande då pollentäppt.
Just det, det här kommer bli en sån spännande följetong.
Verkligen.
Fortfarande på man...
Speaking of så ska jag nog ta...
Ska du nässpraya dig?
Nej faktiskt, så att jag kanske blir av med lite av den här täpptheten. Special pollenspray.
Vill du tipsa?
Jag vet inte om jag tycker att det funkar, men...
Nej, jag har inte det då. Sjukdomar. Vi har ju lyckats klä oss identiskt idag. Det var härligt.
Jättespännande.
Vi är så jävla somriga.
Det är vi verkligen. Men det är också 27 grader varmt.
Jag vet, det är otroligt.
Helt
det är fan otroligt. Men hur mår du annars då? Utöver pollen, varmt och så vidare.
Jo men bra. Mycket stress.
Mycket stress?
Ja, på jobbet. Alltså.
Kan jag göra någonting för dig?
Ja, du kan ta jobb som min assistent på jobbet.
Ja, jag hade gärna gjort det.
Ja, jag tror...
Hur mycket får jag lön?
Alltså det är ju... Det kommer bli produkter. Mm.
Jag fick knäckebröd. Ja, det kan man ju äta. Så ja. Bara jag får... Ja, men typ om man säger att jag får mat då. Kan du... Tänker du börja jobba med någon som jobbar med bostäder?
Kanske kan kolla på det.
Ja, men bra. Mm. Fan vad bra.
Nej, men det är bra. Det är jättebra. Jag ska åka till Lund, för där är det karneval i helgen.
Jag tycker att det låter fruktansvärt. Mm.
Men du har aldrig pluggat.
Nej, jag har inte det.
Alltså, ett har du aldrig pluggat. Jag menar det. Men jag var ju pluggade i Lund för 8 år sedan då.
Just
när karnevalen var, inte förra gången, men gången innan. För det är bara var 4:e år.
Aha.
Jag hade inte åkt ner om det inte var så att min kille var från Lund, tror jag. För att det är ju, fast, men det är ju, för jag tänker att det är en studenthögtid. Men det är det ju. Men det är också för...
Men vad är det man gör då?
Alltså, när jag var i Lund... Förra gången på karnevalen, då hängde jag på vår nation kanske 80% av tiden. Vilket jag förstår inte är den riktiga karnevalen. Utan i Lund finns det något som heter Lundagård. Och där så bygger de upp som ett karnevalsområde typ. Men det är väldigt kul att se, jag minns typ inte så mycket från sist. Nej, men jag minns liksom inte att jag, men det var väldigt roligt.
Jag, alltså studentikosa grejer är det absolut värsta.
Ja, men jag vet, jag har också lite svårt för det. Skitsamma, hur mår du?
Jag mår bra, förutom att jag efter att jag hade druckit 4 hoff igår hittade ett utegym. Och jag säger inte att jag fick en stock i huvudet, men jag fick lite grann en stock i huvudet. Aj. Eller liksom inte en stock, utan pinnen mellan stockarna. Du vet, det var en sån.
Fast ska... det är som tyngden av 2 stockar.
Exakt. Mm. Jag fick någon slags hybris, tror jag.
Är det som ett fall på huvudet?
Nej, alltså jag tror eventuellt... Jag funderar på om jag kanske har ett blåmärke i nacken.
Aj, landar den där på det mjuka?
Alltså liksom. Jag, liksom här.
Aj, du har inte ett blåmärke, men det kan ju göra ont ändå.
Tack, tack. men annars så mår jag mår bra.
Härligt.
Jag mår faktiskt bra. Du, senast vi poddade så var det ju det precis innan My Favorite Murder.
Mm.
Som vi sen gick och såg. Det var ju underbart.
Det var fantastiskt.
Det var typ stort.
Ja, alltså det var roligt. Och det är så kul för att jag skrattar ju ofta högt när jag lyssnar på den podden. Mm. Men det förstärktes det roliga att se dem. Men det blev väldigt tydligt för mig att jag behöver verkligen, verkligen glasögon. För jag kunde inte se deras ansikten. Jag såg två liksom mörkhåriga... Liksom.
Blurbs.
Ja,
jag fattar.
Men det var fantastiskt.
Ingen av oss hade ju rätt om något av fallen.
Nej. Johanna Rapp som vi gick med.
Exakt, som har gästat oss innan. Hon som jobbar på Aftonbladet har pratat om Peter Madsen och sånt. Hon gissade ju på omställemorden. Och gissade rätt.
Helt sjukt.
Och också att det var så härligt. För att vi typ sen satt på Rish.
Ja.
Och då, hon bara... Jag tyckte att det var ganska många detaljer hon missade. Ja. Så bara drog, fick vi
en... Och sen nej, det var när hon bara... Jag minns kanske inte allt. Och sen så bara detalj.
Det var väldigt, väldigt bra. Så det var i det fallet. Och sen så var det Thomas Quick, vilket när man tänker tillbaka på typ är ganska rimligt.
Alltså verkligen.
För att det är en helt, helt sjuk grej.
Mm.
Karen gjorde ju det.
Och hon gjorde det extremt bra.
Jättebra.
Jag såg att någon skådis som jag inte minns namn på nu har köpt rättigheterna att göra film på Hannes. Och det är han som jag inte heller kommer ihåg vad han heter ska spela. För han då som har köpt rättigheterna. Jättestark historia kommer nu. Han som inte vet vad han heter, som har köpt rättigheterna, ska spela Thomas Quick / Sture Bergvall. Och den andra personen, som jag inte heller minns vad han heter, men som jag i alla fall kände igen, Jag känner igen honom. Han var med i... Det enda jag kom på nu är att han var med i Solsidan och spelade någon sån här riking som hade flyttat tillbaka till Solsidan. Han ska spela Hans Råsta.
Ja, för att det finns ju... Men det här kom nu alldeles nyss.
Det var på nyheterna igår.
Exakt. Ja. Det är David Dencik och Jonas Karlsson.
Jonas Karlsson.
Är det som gör det. Ja. Just det. Och det är Ondska-regissören Mikael Hofström.
Just det.
Som regisserar. Mm. Så fett ju. En annan grej som, apropå att man inte minns vad någon heter. Det var tydligen inte James Franco.
Nej, jag fick också det.
Utan
Jared Leto.
Men jag måste verkligen säga bara att det är två lika störiga killar.
Men jag det är det ju. Men som jag fick också en rättelse på det. Och som jag skrev tillbaka då, tackade och sådär.
Yeah.
Jag minns det bara.
Artig.
Precis. Jag minns bara att det var en kille som jag tycker är snygg. För det tycker jag att båda de två är.
Objektifiera. Bra.
That's sort of what I do.
That's your thing.
Jag håller med om att båda är störa. Jag gillade James Franco jättemycket i Nollor och Nördar.
Ja, Freaks and Geeks. Gud vad bra, det finns på Netflix. Borde man kolla på. Apropå Netflix. Har du kollat på Evil Genius?
Nej.
Netflix nya true crime serie som ju handlar om det här super spännande fallet med en person som kommer in på en bank med en bomb runt halsen och rånar banken. The Pizza Bomber eller typ
just det, nu minns jag i alla fall.
Yeah. Du känner nog igen det för att du har hört det i My Favorite Murder och i Case File.
Ja,
båda har gjort det. Så vill man, det kommer absolut inte fram någonting nytt där som inte text i dokumentären, men om man vill typ, man kan ju ibland så här när man har slutat kolla på en sån serie få sånt behov av mer.
Ja.
Och då kan man förlänga den perioden lite grann med de två poddarna. Den var jättebra.
Oh, vad roligt.
Superbra. Jag hade typ ganska bra koll på, eller jag har ganska bra koll på det fallet sen innan. Mm. Men det man fick var ju så här, alltså han som har gjort dokumentären har, du vet, haft jättemycket kontakt med kvinnan som då är dömd för att ha varit liksom inblandad i det här. Mm. För det som händer är ju att, det här är ingen spoiler för att det är typ det första som händer. Som sagt, det är en man som är en pizza guy som går in på en bank och har de bomb runt halsen och får pengar, men inte så mycket pengar som han har krävt. Sen så blir han tagen av polisen, då sitter han ju utomhus på backen och man liksom, det, nyhetsmedia kommer dit så att man ser, alltså det filmas allting när han sitter där och du vet, han sitter och bara så här,
panik,
exakt, it's gonna go off, typ har pannor liksom. Och sen så gör det ju det. Och det kommer då, ja men typ den storyn som är jävligt extrem på typ ganska många sätt rullas upp typ. Så jag kan verkligen rekommendera den. Evil Genius på Netflix.
Nice.
Innan vi börjar så tänkte jag säga så här. Anna, jag tänker mig att vi ska starta en Facebookgrupp.
Ja.
Där typ folk som lyssnar på podden kan prata delvis om så här diskutera fall som vi har pratat om i avsnitten. Men också typ kanske be om true crime tips eller dela med sig av true crime tips och diskutera typ aktuella fall. Och man får diskutera exakt vad som helst, tänker jag. Att det ska vara en ganska så här, det kan bara bli ett härligt gäng.
Jättegärna.
Jag tänker mig, eller den kommer heta Mord mot mord podcast. Jag har ju djup ångest när jag så fort jag ser typ en Facebook-sida eller typ en grupp som är liksom för någonting som ingen är med på. Så att jag är väldigt, väldigt orolig för att det kommer vara du och jag.
Då är det du och jag, och se hur trevligt vi har det.
Ja, det är verkligen sant. Då kan vi flytta våran liksom chatt dit.
Jättehärligt.
Men också typ, det hade varit jättehärligt. Alltså gå med i den gruppen, så gör vi något svinhärligt med det, tänker jag.
Verkligen.
Om man har en fråga, kan man ställa den?
Ja, men inte tipsa.
Nej, exakt, för att man,
det måste man göra privat.
Ja, man måste tipsa privat. Precis, så är det. Men ja, Mord mot mord podcast. Gå med i Facebookgruppen så kommer vi ha det svintrevligt och prata om jättehemska saker, men kanske också något som inte är hemskt.
Ja,
det går bra.
I mars 1988, runt din födelsedag.
Min allra första, alltså min faktiska
födelsedag.
Ja, exakt.
Springer en naken man endast iklädd ett hundkoppel fram till ett hus. Mannen berättar att han hållits i fångenskap och blivit torterad och misshandlad. Och mannen som har hållit honom fången var ingen mindre än The Kansas City Butcher.
starkt, spontant, så jävla starkt namn, eller?
Ja.
Kansas City Butcher.
Men det är ju som The Butcher of Hanover. Det verkar vara kanske lite min grej. Butchers, tyvärr.
Men också, vi har ju täckt så jävla många slaktare.
Ja,
så obehagligt. Att, ja, jätteobehagligt.
Robert Bob Bardella föddes den 31 januari 1949 i Cuyahoga Falls. Braskar uttalet där.
Men jag gillar, det lät bra, det lät som en Beach Boys låt.
Ja. Cuyahoga Falls.
Exakt så.
I Kalifornien. Han var uppfostrad i ett katolskt hem. Även om när han som blev tonåring slutade följa med familjen till kyrkan, så var familjen katolsk. Bobs pappa arbetade på Ford och verkar ha varit en väldigt mycket liksom av en he-man, som pucklade på Bob titt som tätt med både läderskärp och andra tillhuggen som han kom över.
Skärmigt.
Och Bobs mamma var en så kallad homemaker, alltså en hemmafru. Bob var otroligt närsynt, och han fick tidigt väldigt tjocka glasögon. Han var jätteduktig i skolan, även om hans lärare verkar ha stört sig på honom av någon anledning ändå. Och han blev retad av sina klasskompisar, dels på grund av då hans glajer och att han då var en pluggis typ.
Gud, det är så jävla dåligt läge att vara en pluggis som inte ens lärarna gillar.
Verkligen.
För det är ju det man får. Att man får så kanske komma in och dricka varm choklad i lärarrummet. Ja. Inte ens det. Inte ens det.
Nej. Och när Bob var bara 16 år gammal så dog hans pappa väldigt hastigt och oväntat i en hjärtinfarkt. Och då tog det inte lång tid innan hans mamma sen gifte om sig med en ny man. Och det här tog väldigt hårt på Bob. Det sägs även att Bob runt den här tiden har blivit sexuellt utnyttjad av en manlig kollega på den restaurangen han arbetade på. Men det är inget som är bekräftat. Och sen när Bob var 19 år gammal började han dela knark och röka. Han sålde LSD och marijuana och blev tagen av polisen för det här en eller flera gånger. Men han blev aldrig åtalad för det, de två brotten. Han börjar så småningom på college. Men bara 2 år in blir han ombedd att sluta efter att han har dödat en hund för någonting han kan säga sig ha gjort för konstens skull.
Just det, absolut.
Och några år efter det här har hänt, han har blivit utkastad från college. Jag vet inte exakt vad han gör. Men några år efter så öppnar Bob sin alldeles egna butik som han döper till Bob's Bizarre Bazaar.
Vet du vad?
Bra namn.
Så jävla
jag vet,
bra
det är
namn.
Bra. Jag vet, man kommer inte vilja ge det honom sen.
Nej.
Men, sjukt,
men han var lite av ett PR-geni.
Alltså sjukt bra namn.
Yeah.
Det är alltid härligt med namn som har flera ord i följd som alla börjar på samma sak. Så heter det, tack. Det är därför... Det är det här som är den kanske största skillnaden mellan oss. Att du
kan det ordet.
Och den här affären då, Bob's Bizarre Bazaar, var en affär som sålde prylar med inriktning på det okulta och lite weird things liksom. Bob var en udda figur i kvarteren, men han var ändå omtyckt av folk runt omkring honom. Och han var även med att starta upp en crime watch grupp i hans kvarter. Men Bob var ju då, som vi alla förstår, inte en så good guy, bara knasig, som hade en bra namngiven affär. Utan mellan 1984 och 1988 torterade och dödade Bob Bardella, The Kansas City Butcher, 6 män.
This is why we can't have nice things.
Nej.
Men du har din affär. Du har kommit på det ultimata jävla namnet. Sätt dig.
Rid utan vågen.
Sätt dig ner. I din affär.
Det han gjorde då var att han plockade upp sina offer med löften om att de skulle festa och ha a good time. Och männen, jag tror alla, jag är osäker på det, men jag tror alla var också på något sätt involverade i liksom någon form av sexarbete. Men han kände alla, så jag tror kanske inte nödvändigtvis att de levde på det, men att i de här fallen så blev det typ av, alltså att de specifikt, fallspecifikt kanske gick in i sexarbetestillfällen ibland. Ja. Man är väl kanske en sexarbetare då ändå.
Ja, eller, ja, man har erfarenhet av sexarbete, ja, liksom.
Han, för Bob kände alla män på något sätt, mm, som han dödade. Och han hade, och det kan ju för sig också ha varit att han har varit kund hos dem innan och liksom arbetat upp en relation. Men han visste dem alla, eller liksom, de visste om varandra. Så att de litade ju på honom när de liksom följde med. För att han har väl någon gång gett dem LSD och festat, mm, typ. Bobs första kända offer var den 19-årige Jerry Howell. Honom plockade Bob upp med bilen för att köra honom till en dans. Alltså prom eller något sånt där. Men så blev ju tyvärr inte fallet. Utan det Bob gjorde med alla sina offer var att han tog med dem hem till sig. Där han gjorde dem medvetslösa. Till exempel med slag mot huvudet. Och sedan använde han lugnande medel som egentligen var avsedda för djur för att hålla dem medvetslösa. Mm. Och när de var medvetslösa så tog han sedan med dem ner till sin tortyrkällare.
Åh, gud. Mm. Det här kommer bli en sån jävla mardröm, eller hur?
Ja, tyvärr så kommer det verkligen att bli det.
Ja, nej, alltså det är ju, det är det vi gör, eller? Ja.
Men det är alltid, det är alltid hemskt.
Ja, man blir alltid lika ledsen.
Bob var, jag vet inte om det finns grader på tortyr, men jag tycker han ligger högt, högt uppe.
På Annas tortyrskala
så är det här den topp, den slår nästan över. Det han gjorde var att han höll sina offer fångna i olika långa perioder. Och ibland så, alltså medan han torterade dem. Och det, ibland upp till 6 veckor.
Mm, nej! Och, en och en halv jävla månad.
Ja, jag vet. Och som jag nämnde i inledningen så använde han sig av bland annat hundkoppel. Men också andra band och rep för att hålla dem bundna i källaren. Han gjorde... Vad säger man? Han utförde elektriska chockar på sina offer. Han droppade blekmedel i hans offers öron och la sån ögon och la sån isoleringsmedel. Vet inte exakt vilket.
Vad är det, typ sån fog typ?
Jag tänker att det är det. I deras öron.
Så världens sämsta form anpassade öronproppar.
Ja, verkligen. Han fick dem också att vara tysta genom att dels täcka deras munnar, men också genom att droppa rengöringsmedel även i strupen för att sabba stämbanden.
Det är det jag har gjort.
Det är inte att du röker och dricker whisky.
Nej.
Jag menade inte att säga det med sånt skuld i tonen. Men vi vet ju alla att jag tycker att du ska sluta röka. Så nu har jag sagt det också.
Det här kommer jag klippa bort.
Ja, han droppade rengöringsmedel i deras strupar för att sabba stämbanden. Han våldtog också sina offer regelbundet, både med sin wee-hoo. Så snabbt.
Har du skrivit det? Står det så i ditt manus? Hur stavar du det? Hur har du stavat det? Jag måste veta hur du har stavat det.
W-I-H-U. Wee-hoo.
Är det?
Jag vet inte, det är så jag har skrivit.
Han wee-hoo. Yeah. Kalla, jag tror aldrig att, kalla inte din pojkväns thing för det till hans ansikte. Nej. Och nej, han lyssnar på det här.
Okay. Han våldtog sina offer regelbundet med hans penis och även med sin näve. Vilket
nej,
såklart...
Nej, åh gud, nu var det rakt ner i helvetet igen.
Jag vet. Vilket såklart ledde till svåra skador i... analen.
Nej, men fy fucking fan.
Det han också gjorde var att han säkerställde att han fotade och dokumenterade alla hans offer med bilder och en dagbok där han beskrev vad han gjorde för någonting med dem.
Vänta, så han bara, idag gjorde jag det här och det här mot den här och den här.
Ja.
Men det här, nu är det ju bara att du beskriver ett Criminal Minds-avsnitt för mig.
Ja.
Det känns verkligen, det verkligen som det. Nej, fy fan.
Och han kvävde eller ströp alla sina offer efter att han har torterat dem i liksom olika lång tid. Och efter att de hade dött så styckade han kropparna och slängde dem i soporna. Vilket ju verkar galet. Men han ska sedan ha bevakat sopgubbarna noga när de hämtade soporna så att de inte har börjat rota där. Eller att de skulle bli misstänksamma.
Han bara, men släng dem inte där då.
Jag vet, men det är så lättja i det.
Att han bara, aj, fan du vet, det är verkligen så här. Det är liksom en extrem version, fast att man inte typ orkar gå ut på soporna.
Ja, lite så. Ja. Och typ att man säger, men nu har jag hållit på med det här så länge.
Nej, men fy fan.
Jätteobehagligt.
Fy jävla fan. Mm.
Den mannen som vi pratade om i början, han som rymde, heter Chris Bryson. Och han stötte på Bob Bardella på en busshållplats. Han hade en tanke om att han skulle blåsa Bardella. Så när Bardella, alltså att han skulle liksom skima honom på något vis. Så när Bardella, när Bob föreslog att de skulle åka till hans hus, blev Chris Bryson nöjd till en början.
Ja, han tänkte att han bara, ja, nu kommer jag gå in och köra här.
Exakt. Mm. Så de åkte hem till hans hus där de hängde ett tag. Och Bardella, Bob, nu byter, alltså Bob, ja, förövaren, föreslog sen att de skulle gå en trappa upp för att göra sig själva more comfortable. Så när de är på väg upp för trappan så slår Bob Chris i huvudet. Så han blir medvetslös. Och Bob passar på att fota den här stackars Chris när han ligger där medvetslös i trappan, innan han sedan flyttar honom till hans tortyrrum i källaren. Under 4 dagar så höll Bob honom fången och torterade och våldtog honom på de liksom mest vidriga sätten. Chris Bryson var bunden till en säng och hans kropp blev utstretchad av
Nej. Oh,
som någon slags sträckbänk. Men eftersom han hade varit så samarbetsvillig med Bardella, hade han fått lov att ha fjärrkontrollen mellan sina 2 ben när han blev lämnad nere i källaren. Alltså fjärrkontrollen
till TV,
TVn.
Liksom.
Så en dag då, dag 4 antagligen, bestämde han sig för att försöka fly. Så han sänkte volymen på TVn för att höra var Bardella var någonstans i huset. Och när han förstod att han inte var i huset så började han lirka upp banden, vilket han då till slut lyckades med, som höll fast hans handleder. Han hade också tillgång till tändstickor som han hade fått av Bardella någon dag tidigare när han fick lov att ta en cigg. Så han brände upp liksom alla andra band som höll honom fast.
Oh, wow!
Ja, så sjukt. Så när han då har kommit loss från den här obehagliga sträckbänken så slog han sönder fönstret och hoppade ner från andra våningen. Ja, för då har han blivit uppflyttad. Annars hade det varit sjukt. Han har någonstans blivit uppflyttad till sovrummet där de började sin... eller, där
han först blev attackerad.
Ja. Mm. Så han hoppar ner från 2 våningar och springer till grannen som ringde polisen. Och grannen först blir ju så här rädd typ, och vågar inte öppna.
Ja, det kommer typ en naken, blodig man. Liksom.
Med hundkoppel. Ja. Och jag såg någon dokumentär om det här. Alltså, då har de, alltså det var så sjukt, men då hade de liksom reenactat hela det här. Jätteläskigt. Men det hade man själv tyckt varit jätteläskigt om det kom...
Gud, ja.
Det här är verkligen en passus, men jag var inte med ens när det här hände. Men vi har ett landställe ute på en ö i skärgården. Mm. Och det kommer inga människor dit som inte ska vara där. Så midsommarafton för typ 5-6 år sedan så knackade, så var min pappas fru uppe och kissade typ. Då knackade på dörren.
Nej.
Så hon visar alltså fönster vid sidan, så hon tittar. Och då står det en man utanför. Så hon går och väcker min systerson som är typ 2 meter lång och ganska så här bitig. Mm. Kände sig väl trygg med honom. Men då var det en man som hade gått på grund.
Ah, gud.
Ja, men just det där att någon dyker upp som inte hör hemma
på det här
doorstep. Nej, jag hade inte heller det.
Alltså jag vågar ju typ så här knappt öppna för Uber Eats.
Nej, jag vet. Jag är likadan. Alltså jag är verkligen, verkligen
är livrädd. Ja. Livrädd konstant. Perfekt.
Så glad att jag inte var på landet när det hände. Jag hade fan lämnat ön. Alltså.
Yeah. Så här, men också typ, det är ju så här,
it's him or me, hade jag
för
sagt.
Det är också den grejen att bara säga, ja, han behövde ju hjälp.
Ja.
Så det är ju superrimligt att han gick och knackade på.
Såklart. Och han såg att det lyste och sådär.
Men också, själv, man blir bara fan. Livrädd.
Men den här grannen släppte i alla fall in honom. Bra. Liksom, de förstod att det inte var någon fara.
Jättebra.
Bob Bardell grips direkt av polisen och de börjar gå igenom hans hus och då utreda honom vidare. Och de inser ganska snabbt att det här är en riktigt, riktigt galen person som de har on their hands. Och de hittar ju liksom massa bilder i huset och även mänskliga skallar.
Så det sparar han.
Och till en början så förnekar han brott, men till slut så erkänner han mordet på 6 unga män. Och när han till slut då hade liksom erkänt, så var det som att han njöt av all uppmärksamhet som han fick.
Vilket jävla ärkeas.
Ja. Och han blir då dömd till livstidsfängelse, men satt endast inne i 4 år innan han dog av en hjärtattack.
Hur gammal var han då, vet du det?
Han åkte fast 84 88 så han 92, kanske dog 92 då. Typ ja. Eller 93, och han var född 49, så att han var ju inte asgammal.
Nej.
50 typ. 40.
Vet du vad jag tycker är så jävla obehagligt?
Nej.
Att det finns så många såna här fall.
Ja.
Du vet, såna totala jävla mardrömsfall som man inte har hört talas om.
Nej.
Alltså det gör mig
galen.
Så, ja, det gör mig galen och livrädd och typ, jag vet inte, lite frustrerad. Eller för jag tycker typ att det finns så många offer som blir typ utsatta för såna fruktansvärda grejer.
Mm.
Och man har aldrig talat om det liksom.
Jag vet.
Det här är ju verkligen, som sagt, det är ett criminal minds avsnitt.
Uh-huh.
Jag tänker typ att man så här, den här typen av fall är sånt som man, om man bara tänker på så här, en seriemördare, så är det ju exakt det här.
Jag tror att de kanske har gjort ett criminal minds avsnitt med honom som inspiration.
Ja. Ja, okej. Men också, det känns som att alla har det.
Ja.
Typ.
Ja, ja, men det är i alla fall The Kansas City Butcher.
Han kan dra åt helvete.
Han kan dra åt helvete. Där han är redan.
Han är i helvetet. Tror vi på helvetet nu?
Ja.
Ja. Och också, det betyder att hans, att Bob's Bizarre Bazaar är ledigt.
Ja.
Så jag tänker vi reggar väl det?
Ja.
Bra. Bob's Bizarre Bazaar. Punkt nu.
.net.
Alltså vi är ju lite synkade just nu. Och då pratar jag inte cykler.
Nej.
För att jag har också lite av sånt.
Okay.
En annan sorts mardröms criminal mindset fall typ. Den 28 april 79 är den 63 år gamla nyblivna änkan Anna Williams på Square Dance i Wichita, Kansas. När hon väl kommer hem är klockan typ 12, det är runt midnatt, hon känner typ direkt att något är fel. Någon har varit i hennes hus.
Min skräck.
Du vet såhär, någon dörr är öppen, det är liksom, ja, det är fel. Så hon plockar upp sin telefon för att ringa polisen. Det kommer ingen ton.
Nej, jag vet.
Och hon bara får panik. Så hon springer ut från huset och tar sig in till en granne och ringer polisen därifrån. Och efter det kommer hon aldrig bo i det huset igen. Men någon månad senare är hennes dotter där och hämtar upp post. Och då har det kommit ett brev som är adresserat till hennes avlidna make. I brevet så finns en dikt som jag tänkte att jag skulle läsa för dig nu. Poesitimmen i P1. Oh Anna, why didn't you appear? Jag tänker att jag kommer ta extra illa på dig för att du heter Anna. It was the perfect plan of deviant pleasure, so bold on that spring night. My inner feeling hot with propension of the new awakening season. Warm, wet with inner fear and rapture, my pleasure of entanglement like new vines at night. Oh Anna, why didn't you appear? Drop of fear, fresh spring rain would roll down from your nakedness to scent to lofty fever that burns within. Jag ska inte påstå att jag förstår allt det här.
Nej.
In that small world of longing, fear, rapture and desperation, the game we play fall on devil ears.
Ten.
Fantasy spring forth, mounts to storm fury, then winter clam at the end. Oh Anna, why didn't you appear? Alone now in another time span, I lay with sweet enrapture, garments across most private thoughts, bed of spring, moist grass, clean before the sun, enslaved with control, warm wind scenting the air, sunlight sparkle tears in eyes so deep and clear. Alone again, I trod in past memory of mirrors and ponder why for number 8 was not. Oh Anna, why didn't you appear?
Mm. sämsta dikten.
Men bra presentation.
Jättebra, och jag gillade hur du liksom gjorde som en höjning i slagersnack, så säger Kalle det höjning.
Jag kände typ att det var tvunget att hända någonting. Jag insåg mitt i att den var jävligt lång.
Väldigt lång, men ändå starkt. Ja, men starkt framträdande.
Tack snälla, på den har nu pågått i 800 timmar. Vill du veta vem som skrev den?
Ja.
Dennis Rader, a.k.a. The BTK Killer. Så idag tänkte jag berätta om honom.
Kul.
En klassisk seriemördare. Han föds 1945 i Kansas. Och hans föräldrar heter Dorothy May Rader och William Elvin Rader. Rader.
Bra. Olika,
det nästan. Börjar bra. Och han är det äldsta av deras fyra söner. Och han växer upp i Wichita. De flyttar dit kort efter att han har fötts. Och där kommer han leva sitt liv och begå sina brott. Man säger typ att han var ett väldigt vanligt barn. Han var typ en helt okej student, alltså du vet, sån C-student liksom. Han var, gick i kyrkan och du vet, så här, men var en vanlig person liksom, även om han inte var jätteöppen. Och sen har det också då visat sig senare att han tyckte om att tortera och mörda djur. Framförallt så gillar han att hänga dem, vilket är, det är så, det är så grovt.
Hur gör man ens det med djur?
Jag vet inte. Gud, jag läste ju Michelle McNamaras bok om Golden State Killer. Och så var det typ, alltså det är ju verkligen såna fruktansvärda jävla brott. Ja. Och så var det ett fall där han bara,
ja just det,
den hade brutit sig in och sånt, och de såg honom typ flys, bara, but before he left, he punched the poodle in the face. Man bara, va? Slog du på som riktigt en pudel på käften? I puberteten så börjar då Dennis Rader också fantisera om att binda och tortera kvinnor. Men det är som att han, typ, han vet om att han måste hålla det här hemligt liksom. Så det verkar inte vara någonting som man är medveten om, de som har vuxit upp med honom eller hans familj eller så. Men en ganska rolig grej med honom tycker jag är att han ska ha varit otroligt tråkig. Jag läste på en blogg som heter dennisraderbtk.blogspot.se. Kan det stämma? Ja, jag har skrivit det. Där har någon skrivit att the young Dennis showed no interest in the music of the times. One friend described him as utterly lacking a sense of humor. Han var dock lite snygg.
Ah, okay.
Så det var ju,
men det är många snygga killar som är tråkiga.
Fast han var inte tillräckligt snygg. Exakt, för det finns ju så människor som är så jävla snygga att de aldrig har utvecklat en personlighet. Nej. Så snygg är han inte.
Nej, okay.
Han är bara pisstråkig. Eventuellt för att han försöker hålla nere sitt behov av att våldta och tortera kvinnor.
Antagligen.
Och då känner jag typ så här, jag är okej med att man är tråkig då.
Ja.
Efter att han gick ut high school, vilket han gjorde med så här supervanliga betyg, och sen försökt plugga på college ett tag, men jag tror han typ hoppade av efter ett
eller
två år. Han
är som du, han gillar inte det studentkåsa.
Absolut. Vi har också skrivit otroligt dålig poesi. Men då går han med i US Air Force 66. Och där är han kvar i 4 år. Han kommer typ så här senare berätta att det var ganska bra, för det var rätt, jag tänker att det är ganska vanligt när man är ett sick mind på något sätt. Du vet att det blir så inrutat, det är så himla tydligt liksom. Men efter 4 år då så lämnar han och återvänder till Wichita, där han skaffar sig en fru som heter Paula, som han får 2 barn med.
Jag älskar när man säger att man skaffar sig en fru.
Jag vet att det ser ut som att han bara går ut och gick ut och klubben.
Ja, men för det är, jag tänker många som säger, många som pratar om killar så här, han har skaffat tjej, men det är så här när den andra bara, och hon har fått pojkvän.
Det är verkligen sant. Vet du vad, jag är tacksam för att du alltså gör mig medvetande om mitt patriarkala språkbruk.
Nej, men alltså,
men det är sant.
Det är så konstigt att det är så. Det är alltid, man pratar ju så utan att tänka. Yeah. Men det är så jävla konstigt.
Anna har fått pojkvän. Men Oscar har skaffat tjej.
Så är det ju.
Det är för jävligt. Wee-hoo! Han får en fru som heter Paula.
Han träffar en fru.
Han har en fru. Och han jobbar typ med lite olika grejer. Han jobbar i någon mataffär. Någon period jobbar han på Cessna, som jag gör flygplan. Han pluggar lite på universitetet, men det går typ inte så bra. Hösten 73 så förlorar han jobbet och blir deprimerad. Någon som jag skrivit den här meningen. Men vad finns då där för att hålla honom i handen genom denna mörka period? Jo, hans gamla goda fantasier om att tortera tjejer. Han plockar upp det, den lilla hobbyn. Så han börjar liksom gå runt typ i sitt område på så här offentliga platser och leta efter offer. Han börjar stalka folk. Och snart lägger han märke till en hispanic familj som nyss flyttat in i hans område. och bestämmer sig för att det är där jag ska börja. Så den 15 januari 74 så begår Dennis Rader sina första brott. Men trots att han har stalkat den här familjen, de heter familjen Oteros hus, och tagit sig in och du vet såhär klippt telefonledningar, hela den grejen, så har han missat en grej. För han tror att mamman Julie Otero, 33 år gammal, skulle vara ensam med parets yngre barn, 11-åriga Josephine och 9-åriga Joseph Jr. Nej, hon skulle nog vara ensam med barnen, tror jag. Ja. Men när han är i huset, alltså han kommer in, så inser han att pappan också är där.
Gud vad stressad man hade blivit.
Verkligen.
Alltså, alltså vi är ju rätt åt honom, men...
Ja, jo, fast det som händer då är ju att hans första offer blir en hel familj.
Han kanske inte dödar pappan först, nej.
Eller han dödar för pappan först förstås. Alltså så här, det tänker jag ganska...
Det är givet.
Och det här är verkligen inga tips som vi ger.
Nej.
Utan det är bara, efter att ha läst ganska många sådana här grejer så vet man om att så här, man vill börja med den som är starkast, vilket också är då sexist av mig att förutsätta. Men han var nog det. Först kväver han pappan med en påse och sen stryper han mamman. Sen tar han med sig pojken till sovrummet där han stryper och kväver honom. Och sen så tar han då flickan. Och det känns som att typ det är där fokus har varit från början. För han hänger henne. Och typ det kommer bli uppenbart senare när man typ kollar brottsplatsen att det är från sexuella motiv. Inte det att hon har blivit våldtagen. Bara några månader senare, i april 74, så dödar han Catherine Bright, 21 år, med 11 knivhugg. Efter att han gömt sig i hennes sovrum fram till att hon kom hem klockan 2 på natten. Och anledningen till att han knivhugger henne är för att när hon kommer hem så visade det sig att hennes bror är med. Han är inte en superbra stalker.
Nej.
Hennes bror är följer med typ, vilket gör att han återigen har typ två personer att dela med. Så brorsan försöker liksom övermanna honom. Då skjuter han brorsan två gånger, tror jag. För de under så här, ett slagsmål. Och sen, men brorsan lyckas fly. Och då inser han att så här, okay, jag har inte tid att göra det jag vill göra med det här offret. Så då knivhugger han henne istället. Och när brorsan kommer till, han springer ut på gatan, får tag på två personer typ, och de följer med liksom, de ringer polisen så här. Men då är Dennis Rader borta. Och Catherine kommer att dö några dagar senare på sjukhuset, tror jag. Men brorsan klarar sig. Men han fick men för livet.
Såklart.
Men sen går det några år innan han slår till igen. Och han kommer senare berätta att det berodde på att han var upptagen. Han hade andra saker för sig. Verkligen. Men så i mars 77 så mördar han 24-åriga Shirley Vian och i december samma år 25-åriga Nancy Fox. Båda två stryps efter att han har stalkat dem och brutit sig in i deras hus. Och en grej som både är så jävla irriterande med den här snubben, men också så himla läskigt, är att han är en sån som vill ha kontakt. Alltså han söker så jävla mycket kontakt. Han lägger ett brev om morden, alltså på familjen Ontario, i en bok på ett bibliotek. Sen ringer han upp en radiokanal eller om det är en tv-kanal och bara, ni kanske borde kolla den här boken.
Alltså, det är så dumt.
Det är så jävla dumt, ja. Exakt, det är som att han har typ så här kollat upp hur man är en seriemördare. Nej, det är så, han är så jävla störig. Och i det brevet så skriver han bland annat, the code words for them will be bind them, torture them, kill them, BTK. Han, för det är ju det som BTK står för. Bind, torture, kill. Han skriver också till polisen konstant. Kontakta tv-kanaler och hålla på. Bland annat så skickar han då fler otroliga dikter till olika personer. Tidigt 78, så det är alltså han, två mord, eller en familj då, Antaros i 74, ett mord till 74, två mord 77, och sen är vi nu då 1978 tidigt, så skriver han ett brev till en tv-kanal och tar ansvar för morden på Ontario-familjen, Catherine Bright, Shirley Vian och Nancy Fox. I samma brev så ger han sig själv namnet som han kommer bli känd för, The BTK Killer. Men grejen är att i det här brevet, det är inte bara det att han bara, det här är vad jag heter, han föreslår ett antal namn. Vill du höra dem? De är, alltså, han är som ett gymnasieprättor, den här snubben. Han är så jävla tönt, ja, exakt. Alltså, vet du hur många killar som jag har legat med som också har, om de hade varit seriemördare?
Nej, jag vet inte hur många killar du har legat med, Karin.
Det är en helt annan part. Okej, här kommer namn. Det jag försökte, just det, jag måste avsluta den här meningen. Hur många killar som jag har legat med som är, alltså hade varit det här.
Om någon var seriemördare.
Exakt. Han föreslår då ett gäng namn. Nu kommer de. The Wichita Strangler. Ganska vanligt. Alltså så här, det är ju det han hade kallats om han inte hade gett sig själv namn. Men nu kommer den här. Och den här gör att jag vill kräkas. The Poetic Strangler. The Asphyxiator.
Ja, svårt. Det flyger inte.
Det låter ju som en superhjälte fast en ond.
En
skurk. The Garrot Phantom.
Mm-hmm.
The Bondage Strangler.
Ja.
Och The Wichita Hangman.
Det tycker jag är ganska starkt.
Ja, för att grejen är att the BTK Killer, det är ju alltså the Bind Torture Kill Killer. Alltså det är inte så, det låter snyggt när man
och
kör förkortningen.
Och jag alltid tänker på en bil till smörgås.
Jag vet, jag blir hungrig. Åh, nu blir jag hungrig.
Jag är också hungrig.
Okej, men så du tycker att The Wichita Hangman hade varit bra?
Mm. Det låter så gammeldags på något vis.
Jag vet.
Det är därför jag gillar det.
Det är som The Axeman of New Orleans. Ja. Det är den typen av känsla. Och som sagt, The Wichita Strangler är det givna. Men det blir alltså The BTK Killer. Så, efter att han har skickat den här dikten till Anna Williams, som ju då är the one that got away. Och han avslutar ju den här dikten med att säga why for number 8 was not. Och hon skulle då ha varit det åttonde offret. Det är alltså 28 april 79 som han skulle bryta sig in hos henne, men hon dyker aldrig upp. Också att det är så härligt att det är för att hon var ute och squaredansade ganska kort efter att hennes man hade dött. Och jag blev så himla så här. Du vet, det känns som att hon unnade sig en enda kväll typ. Men efter då att han har skickat den här, det här brevet, så försvinner han. Man tror att han har skickat ett brev 88. Eller polisen tror att det kan vara han då. Och det visar sig senare att det faktiskt är det. Men i övrigt så hör man, han dyker inte upp igen.
Nej.
Förrän 2004.
Det är så jävla sent.
Det är så jävla jävla sent. Men det som är grejen är att under den här perioden från 79 till 2004 så har han mördat tre kvinnor. Det är 53-åriga Marine Hedge som mördas den 27 april 85. Så det är nästan, eller det är mer än 6 år senare då. 28-åriga Vicky Vigerl i 86. Och så slutligen i januari 91 så dödar han sitt sista offer, 62 år gamla Dolores E. Davis. Men man fattade inte på under den tiden att det var hans offer.
Nej, för det är så långt emellan och sådär.
Exakt, precis, precis så. Och han hör inte av sig.
Nej.
Som sagt, han skickar något brev 88, men man är inte ens säker på att det är han liksom. Men problemet är ju då att han kan ju inte hålla käften.
Nej.
Så 2004 så började typ en journalist skriva en bok om det. Du vet, det blir lite uppmärksamhet i samband med att det är 30-årsjubileum. Jubileum låter ju fel, men 30-årsdagen. Sen de första offren. Då började det skrivas om det i media igen. Och Dennis Rader blir sugen på att höra av sig. Ja, exakt. Did you miss me? Han börjar liksom skicka bilder. Han har fotat. Hållit på. Han börjar skicka bilder. Han har skickar körkort på sin offer. Han, en tv-station får ett word puzzle.
Just det.
Vilket jag tycker att det gör någonting med mig. Jag tänker att han har suttit hemma och gjort ett korsord. Typ. Ett meddelande tejpar han fast på en stoppskylt på typ en random väg. De hittar ett paket med Nancy Fox körkort och en docka med bundna händer och fötter. Och det är det här. Alltså det är så jävla criminal minds.
Ja, det är det
att
verkligen.
Det är stört liksom. Men problemet är nu att Dennis Rader börjar bli lite trött i handen. Han har börjat tröttna på att skriva för hand. Och det är ju lite mer moderna tider nu. Så han frågar polisen i ett brev om de kommer kunna spåra honom om han istället börjar använda disketter.
Alltså det är så dumt.
Det är så dumt. Och då svarar de i en, för de blir uppmanade såhär, ja, svara i en ad in the paper, den grejen eller typ ja, så, vilket man också älskar.
Alltså,
ja, jag vet. Och de bara nej, alltså det är helt omöjligt att spåra en diskett.
Alltså hur kan man vara så korkad?
Hur kan man vara så jävla korkad?
Alltså även om teknik var ny så bara så här, man kan inte lita på polisen.
Nej.
Om man är en mördare.
Nej, exakt. Så den 16 februari 2005 dyker en diskett upp på polisstationen i Wichita.
Användes fortfarande disketter 2005?
Alltså, jag tänkte, vet du, jag tänkte på exakt samma sak. Han gjorde uppenbarligen det i alla fall.
För då måste du
ändå
gå CD-skivor.
Att han borde gått över till CD-ROM. Ja, skicka eller... en fucking minidisk, hur svårt ska det vara? Men det gör han inte, utan han skickar då en diskett. Och i ett raderat, men återskapningsbart, uppenbarligen, Word-dokument som han inte vet finns på den här disketten, så hittar man metadata som innehåller namnet Christ Lutheran Church. Och man kan se att dokumentet senast redigerades av en Dennis Rader. Det visar sig att Dennis Rader jobbar då, jag tror att han är kanske vaktmästare på den här kyrkan. Men man måste ha mer bevis innan man griper honom. För det är ju ändå circumstantial liksom. Det kanske är att den personen har slängt. Ja, men exakt. Så man använder sig av en teknik som vi båda har läst mycket om det senaste. Familial DNA. Oh. Det som satte dit Golden State Killer. Det här är ett av de första fallen när det här användes i någonsin. Och det man gör då är att man plockar upp prover från Dennis Raiders dotters gynnemottagning.
Nämen.
På hennes campus där hon har gjort cellprov.
Shit, vad sjukt.
Jag vet. Och det matchar ju, såklart. Så den 25 februari 2005 grips han. Och när en polis frågar honom om han vet varför han tror att han får åka med till polisstationen, svarar han: "Oh, I have suspicions why." Störig. Och du vet,
tänk att vara barn till en sån person.
Det finns en jättebra, jag tror att det är en Huffington Post-artikel som handlar just om en tjej som fick reda på att hennes pappa var seriemördare. Johanna Wagrell har gjort ett väldigt bra avsnitt om det också i vår systerpodd, vad blir det för mord? Så det kan man också lyssna på. Men ja, exakt hur man dealar med det. Hur fan förhåller man sig till, och typ, men jag tänker att man måste bli så himla typ, finns det här i mig? Alltså, du vet, hela den grejen typ. Men han är ju en sån sparare, så att det är ju inte så svårt att koppla honom till morden. För det finns ju bilder, körkort, underkläder, smycken, alltså jättemycket sådana grejer. Och under rättegången så erkänner han sig efter en stund, efter ett tag, skyldig och beskriver också morden i detalj. Till en början så ber han inte om ursäkt typ, men innan hans straff ska avkunnas så ber han hålla ett 35 minuter långt tal där han bland annat ber om ursäkt. Någon i rättssalen bara, det var som ett Oscars-tal. Men fast tvärtom då, egentligen. Och nu avkänner han då 10 livstidsdomar för de 10 mord han begick mellan 1974 och 1991. Och han sitter på Eldorado Correctional Facilities. Där sitter han isolerad och får lämna sin cell en timme per dag och duscha 3 gånger i veckan. För sin egen säkerhet. Den 26 juli 2005 ansöker Dennis Raiders fru om skilsmässa. Får den godkänd med omedelbar verkan. Och BTK är ju också lite aktuell på grund av att han ju i vår favoritserie Mindhunter. Han är ju den mördaren som man ser korta klipp med i början.
Som man klipper.
Ja, exakt, man ser honom klippa en telefon. Men jag tycker att det är så jävla konstigt. Jag ser verkligen fram emot att veta varför han är där, eftersom han inte åker fast för en så jävla mycket senare.
Nej, verkligen.
Så det ska bli, man ser fram emot säsong 2.
Men han kanske...
han kanske jagades, men typ...
ja, eller var en sån person som typ analyserade det han gjorde.
Ja, exakt.
Just det där att han tog så mycket kontakt med polisen. Så måste han ju varit en intressant person. Även om han inte åkte fast.
Och trots att han är så fucking störig. Jag tycker, alltså han är en av mina töntigaste.
Ja, det får man nog säga.
Ja, men det också var... vilken jävla mardröm.
Men du var inte töntig när du berättade.
Anna.
Varsågod.
Du vet att min stora skräck i livet är att vara töntig.
Varsågod.
Tack snälla, tack snälla. Ja, men det där var då The BTK Killer, Dennis Rader. En riktig klassiker. Innan vi säger hej då så skulle vi säga att man får gärna önska fall av oss.
Ja.
Det gör man på Instagram. Du, vad gör du?
Jag ska borsta
håret. Nu ska Anna borsta håret. Nu har vi kommit till den stunden när vi alla lyssnar på en Anna borsta håret. Gud, riktiga creeps som lyssnar på den podcasten. På Instagram heter du @sandellanna. Jag heter @karinlondre. Vi ska också säga tack till Helio som låter oss låna deras poddstudio. Och som sagt, gå med i vår Facebookgrupp.
Ja, gör det.
Det kommer bli som min och Annas egna chatt, fast ni får vara med.
Ja.
Heja!
Hej!